Hej allihopa och varmt välkommen till det sista avsnittet av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Efter 240 avsnitt på 4 år och 8 månader har vi nu kommit fram till den sista intervjun jag gör i det här programmet. Och jag skulle ljuga om jag sa att det inte känns lite vemodigt. Det gör det absolut, samtidigt som jag är helt övertygad om att vi kommer höras igen i ett annat sammanhang. Livet har ju olika faser, vet ni som följt Livshjulet och lyssnat på mina gäster. Och för min del har jag under det här programmet inte bara träffat kärleken och blivit sambo, utan också fått en liten son. Och nu väntar vi på att hans lilla syster ska komma i slutet av mars. Och jag vill tacka alla er som har lyssnat på Livshjulet och gjort det möjligt för mig att jobba så länge med podden. Det är det längsta jobbet jag har haft i hela mitt liv och det har verkligen varit jättekul. Och jag har ju en sista intervju att släppa till er nu med veckans gäst som är Johan Jureskog. Johan är en av våra mest kända kockar och inte nog med att han driver de populära krogarna AGs och Rolfs kök i Stockholm. Han har varit med i kocklandslaget i 8 år och vunnit både OS och VM i matlagning. Och för den breda massan blev Johan känd när han tävlade i kockarnas kamp och sedan dess har han också medverkat i program som Förkväll och Världens bästa burgare. Nu är han aktuell med Kockakademin på TV3 och öppnar dessutom den egna hamburgerkedjan Jureskogs samtidigt som han blir pappa för första gången om några månader. Ja, du hör ju att vi har en hel del att prata om, jag och Johan. Och klippt avsnittet, det har Kim Versen gjort och för distributionen står Acast. Trevlig lyssning önskar jag dig nu, så passar jag på att skicka ut en stor kram och säga hej då. Nu Johan Jureskog, varsågod. Välkommen till Livshjulet, Johan.
Tack! Spännande att vara här.
Ja, jättekul att ha dig här.
Mm. Ja, men det ska bli spännande. Jag har ju varit med i några pods, men det här känns som en helhetsintervju som jag gillar.
Mm. Mm. Har du gjort många sådana under din karriär?
Ja, några stycken har det väl blivit, absolut. Men det här känns ju superseriöst. Du har gjort många sådana här. Hur många är det?
Du är avsnitt 240.
240? Ja, du vet. Det är respekt.
Ja, jag tänkte det, jag lägger en bra grund innan du kommer nu, så jag har lite kött på benen. Jag tänkte det när jag satt och gjorde research på dig, så du har ju lång karriär bakom dig som vi ska prata om. Så då känns det bra att jag har lite erfarenhet i ryggen.
Mm, det är bra det.
Ja, och hur mår du då?
Ja, men, jag vet inte om jag har mått så bra i hela mitt liv. Det känns verkligen som man har kommit dit man har velat och träffat mitt livs kärlek och har barn på gång och många spännande projekt. Det känns jättekul och restaurangerna flyter på och men världens bästa personal. Ja, det är helt fantastiskt.
Mm. Och för de som inte känner dig eller känner till dig så bra, så när vi pratar om restaurangerna så pratar vi ju såklart om AG i Stockholm och även Rolfs kök.
Ja, också i Stockholm.
Ja, som du kallar Roffes.
Roffes.
Ja, som du har drivit ett tag nu.
Ja, faktum är att den öppnade ju 89 och det känns ju när man pratar med folk att alla har haft en period på Rolfs kök i sitt liv. Och den öppnades av Rolf Nilsson som är polare av krogkungen i Stockholm, PG Nilsson. Jag brukar säga att den har lite som Madonnas karriär följt med hela vägen. Och jag och min kompanjon, gamla barndomsvän Claes Ljungqvist, vi tog över den där 2003. Och räknar man lite lätt så betyder ju det att vi är precis i dagarna när vi har haft Rolfs kök längre än vad Rolf hade. Vilket är jäkligt spännande. Och det är en sån kärlekshistoria med Roffes för att vi tog över då, omsatte vi typ 8 miljoner och idag omsätter vi 33 på samma kvadratmeter. Och jag skulle utan att skryta och vara självgod på något sätt, men det är en av de mest besökta restaurangerna i Sverige skulle jag tro.
Mm,
någon tusenlapp för, av de där 33 miljonerna står nog jag för.
Ja, det är bra.
Ja, om
det är
året.
Bra. Det, är bra.
Det är det jag bidrar med. Mm. Och jag, rollkök har jag varit på flera gånger, men AGS har jag inte varit på.
Har du inte varit på det?
Nej, det kan handla om att jag har en sambo som inte är en jättestor köttälskare. För det är ju en köttrestaurang.
Så är det, men vi har mycket, mycket fisk och vägg också. Så det är, du kan säga till honom att det är verkligen inga problem att komma förbi.
Ja, jag får bjuda honom på middag en gång. Kan man ju inte tacka nej liksom.
Nej. Så vi öppnade en kötthandel för drygt en månad sedan. Mm. Jag tror 5 veckor sedan. Ja.
Och jag tycker det är lite roligt för hela den här din passion för mat- Och att laga mat startade ganska tidigt när du var tonåring. När du var på semester med dina föräldrar.
Bra research.
Ja, jag hoppas jag har gjort den. Nej, men jag läste en intervju med dig och då sa du det.
Ja, nej, men jag var så här ganska bångstyrigt barn. Många gärna elden. Men matmässigt så gillade jag typ köttbullar och makaroner och lätttuggad mat. Liksom. Och jag vet inte om det var mamma och pappas plånbok som gjorde att... att köttet, jag kommer ihåg att man tuggade och tuggade och tuggade och tuggade. Nej, det var så dåligt. Kött gillade jag verkligen inte. En köttbit sådär. Jag vet att pappa älskar ju det. Men, och sen så hade vi inte jättefett liksom. Så vi gick inte jättemycket på restaurang. Och mamma gillar att laga mat, så vi åt mest hemma. Liksom. Det är den barndomen jag kommer ihåg. Och morfar gick och dog och vi fick ärva lite pengar. Och det räckte till min första egentliga riktiga utlandssemester. Där vi åkte till Mallis i slutet på 80-talet.
Klassiker.
Och jag har alltid varit så. När jag bestämmer mig för någonting, då gör jag det. Och där och då bestämde jag mig för att jag ska bli kock. Så var det bara.
Vad var det som gjorde att du bestämde dig där?
Jag tyckte att det var just att jag kom väl upp i puberteten. Typ tyckte saker och ting som inte normalt var spännande blev spännande. Allting var gott helt plötsligt. Och var på restaurang där man kan välja olika saker. Och den upplevelsen blev en sån här upplevelse. Jag kommer inte ihåg vad vi åt eller någonting. Men jag tyckte det var så häftigt. Och jag har alltid varit så där. Och det är min fördel och det är min nackdel. Det är att... när jag smakar på någonting, men då bestämmer jag mig, det här är ju det godaste som finns. Ja, men då kommer jag alltid älska det liksom. Jag är bestämd.
Ja, och så vet jag att du sa det, att du hade ganska knackiga betyg och sådär. Och det vände och du gick ut som kursetta.
Ja, jag bråkade ju bort hela, fram egentligen 1-7 och inte bråkade, jag var ju liksom ingen... kriminell person, men jag hade lite för mycket energi bara och lyssnade inte och så vidare. Men sen så, för mig var det väldigt viktigt med betyg. Jag tror betyg är jättebra för en del barn. Det var helt plötsligt så fanns det papper på att jag inte var någon bra elev. Och då gick det inte att gömma sig längre, utan då var det bara kavla upp och bli lugn och satsa på att vara bäst.
Var det från 8 ni fick betyg också då?
Ja. Vad är du? Är du också...
Jag är 82 och du är 75.
Då hade du också betygssystemet som jag hade. Och jag gick väl ut med 4-2 tror jag i 9, vilket inte är helt jättedåligt liksom.
Nej, verkligen inte.
Var den enda personen från Ängskolan i Sumpan som hoppade in på restaurang. Och där och då var jag ju... Helt plötsligt var jag ju number one, liksom.
Ja.
Och jag gick ju nästan i... Nu kommer alla mina gymnasiekompisar skratta, men jag hade ju sånt självförtroende där. Så att det kändes som att jag var hemma, så att jag nästan var lite så här... lärarfigur, liksom. Ja.
Och det peppade dig också att få vara den som var bäst, eller vad man säger.
Ja, nej men... Jag har ju alltid haft lite auktoritetsproblem. Så är det ju bara. Jag tycker nog det är jäkligt härligt att vara chef. Var den som bestämmer. För- och nackdelar såklart. Ja. Privat så är det lite problem.
Yrkesmässigt en fördel eftersom att du ju är chef i mångt och mycket.
Ja.
Ja, men och sen så gick du ut med bäst betyg helt enkelt i hela klassen. Från...
Ja, jag fick en sån här fint diplom där det stod med bäst i såväl teori som praktik. Vilket sånt där som man är stolt över när man tittar tillbaka. Liksom. Så började jag jobba på Ulriksdals värdshus, kommer jag ihåg. Och det var ju... ja, det var bland de tuffa. Jag höll på att hoppa av där på grund av en köksmästare där. Han var helt vidrig, alltså. Penalism ute i fingerspetsan.
Ja. Ja, du har ju verkligen gått den hårda och långa vägen dit du är idag.
Ja, och det är väldigt viktigt, och jag kommer aldrig någonsin... det är klart att det går inte att bedriva en lekskola när man liksom... bedriver restaurang eller vilket företag som helst. Men jag tror att det är väldigt viktigt att folk tycker att det är roligt. Och då kan man inte ha en chef som går runt och är arg och att folk är rädda för den. Det går liksom inte. Nej. Det där måste man ta ur om alla nya, speciellt de här nya som inte har jobbat med mig så länge, som kommer in och bara... Eftersom jag är ganska stor och jag väger 110 kilo och 1,95 lång liksom, så blir folk lite rädda. Men det där tar jag ur om med några high five ganska snabbt. Liksom.
Ja, men är du en snäll nallebjörn eller hur är du som chef?
Ja, det får du fråga mina anställda, men jag tror att jag är en snäll nallebjörn. Men det är klart, jag kommer inte ihåg när det var sist, men någon gång har man väl blivit riktigt förbannad, men det är... Alltså, jag kan inte ens komma ihåg när jag var riktigt förbannad senast. Mm. Jag tror att alla människor i slutändan vill göra det bästa de kan. Och det gäller bara att locka fram intresset hos dem. Liksom. Mm. Så det tror jag verkligen. Det låter väldigt så här flummigt, men... Men jag tror det. Jag tror på människan.
Ja, för att vara chef är ju ett yrke i sig. Och du är ju kock och chef.
Ja,
och
alltså...
Och tv-profil.
Ja, och entreprenör och allt annat. Men ja, kul. Det är det viktigaste. Det viktigaste i livet.
Mm. Och hur ser ditt yrke ut nu? För du driver ju dels två restauranger.
Mm.
Och sen så är du nu aktuell med Kockakademin.
Mm, Kockakademin.
På TV3.
Mm.
Ja, där du ska hitta en ny kock till AG. Eller?
Ja, jag har varit just liksom kär i den där idén. För att jag har en dröm om att jag skulle vilja göra ett pris för ungdomar i mitt namn. Det är också att sätta sig själv på en piedestal. Men vi måste göra någonting, och jag skulle vilja ge någonting tillbaka. Och det här är ett steg i rätt riktning. Jag hoppas nu ni tittar på det här programmet så att vi gör massa säsonger för ungdomarna liksom. Men jag menar att...
Och bra för dig också.
Ja.
Jag tänker, är man med i tv vill man ju prestera sitt yttersta. Du kommer ju få en supertalang till ditt företag.
Ja, absolut. Och inte bara en talang, tror jag, utan det är många talanger som är med. Och programmet är väldigt, 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 väldigt kul. Man hade velat haft ännu mer tid att lära ut mer. Men det blir lite tävling såklart. För jag ska ta ut en person som är den bästa. Det kommer massa härliga kollegor med, och som är då, har expertområden som... Så vi gör olika teman i olika, de olika avsnitten. Det är jättespännande att följa. Och sen så är vad som är intressant med det här, utan att det ska bli då det 50-11 programmet i den här genren, är att det är reality på det här. Man får se hur det är att bo i samma hus. De får hemuppgifter. Bor ett jätteläckert hus tillsammans. Och som vanligt när det är gruppbeteende, även om du har läst grupplära, så är det rosor i början.
Mm.
Och sen så börjar folk visa sina riktiga sidor, och då blir det jätteintressant.
Ja, det kanske blir någon slags Paradise Hotel med matvinkel.
Ja, men det är lite så, fast jag vill inte ha de här nattliga kamerorna. Det sa jag tvär nej till.
Ja, men det var inte skönt. Och inte inne på toaletterna heller.
Nej, inget sånt. Inget sånt.
Hur mycket har du att säga till om det när det gäller hela formatet?
Jag tycker jag har haft lite grann att säga till dem, och jag tycker att de har lyssnat väldigt mycket. Jag tror man har mycket att lära till nästa säsong också.
Mm.
Men
det blir en säsong till.
Ja, det hoppas jag. Jag hoppas, men det tror jag är avhängt hur många är som kommer titta.
Ja.
Absolut. Så jag hoppas att alla ska titta. Jag menar, vem som helst kommer tycka det här är ett intressant program. Inte bara ungdomar, utan äldre också som har matlagningsintresse och vill uppleva riktig reality. För det här är reality på riktigt.
Mm.
Men vilka vi skulle bjuda in, absolut. Och sen hur vi skulle lägga upp programmet lite grann, har jag varit med och sagt till dem. Men producent Camilla som också gör kockakademin, kockarnas kamp, och hon gör Sveriges mästerkock. Alltså hon är helt fantastisk som person.
Men, du har jobbat med henne innan då i kockarnas kamp?
Nej, hon kom in efter. Så hon är grym. Hon har verkligen fått ta fram det bästa hos alla.
Och vad var det som gjorde att du kände att men tv vill ju göra mitt i allt? Jag har inte tillräckligt att göra med mina restauranger. Och,
som jag är. Jag är en, alla som har sett mig på tv har bildat en uppfattning om att jag är en stor, bufflig person som tar plats. Ja, jag är alltid där. Absolut. Men jag har också ett världens största hjärta. Och är en typisk kräfta. Skittuff på utsidan men en tunt på insidan. Nej, men jag har världens största hjärta. Jag gråter varje dag nästan. Jag är en lätt berörd själ liksom. Och människors livsöden och så vidare berör mig jättemycket.
Ofta kan det ju vara så att när man är känslig på insidan så sätter man upp en tuff attityd för att skydda sig själv.
Jo, men så är det absolut. Och det är ju nog ett typexempel på. Det är olika situationer man hamnar i, absolut.
Det som är jobbigt är ju att folk då tar för givet att man kan ta mycket skit och att man pallar hårt tryck. Och så försöker man hålla upp den här fasaden fast man kanske inte alls gör det. Hur har det varit för dig? För det är ju en tuff bransch. Det vet ju jag som har varit i restaurangbranschen, att kockar har ju ett visst rykte och det är ganska hård jargong.
Ja, jag ska inte sticka under stolen absolut och säga att det inte är en hård jargong och att det är mycket snack och sådär. Det ska jag inte sticka under stolen med. Jag tycker att det, för varje år som går så bedrivs allting mycket mer seriöst. Det är riktiga företag idag och företagsledare. Och det är ungdomar som är uppe i sin karriär, unga, härliga, träffas. Ja, det händer mycket. Det gör det på restaurang, du vet.
Jag vet. Och det är också 10 år sedan jag var i branschen, så jag kan ju tänka mig att det har hänt skitmycket.
Ja, men det händer mycket och jag hoppas verkligen att mycket med det här programmet ska man ju veta är att, och därför jag har varit intresserad, är att till exempel jag var och höll ett brandtal för studenterna i Globens restaurangskola här i juni och träffade många av mina gamla lärare sedan 25 år tillbaka. Och de sa att det är hälften så många som vill bli kockar och servitörer idag, utbildade som det är på gymnasienivå som det var mitten på 90-talet. Och det är helt sjukt.
Vad beror det på?
Ja, jag vet inte vad det beror på.
Jag tänker med tanke på att alla de här tv-programmen ju verkligen borde göra så att branschen blomstrar.
Ja, jag tycker också det.
Det blir ett glamoröst jobb på något sätt.
Ja, men dessutom så bedrivs restaurangerna seriöst. Det är stort sett inga svarta pengar, i alla fall inte mina business där, men det är borta. Det är riktiga scheman. Man kan ha ett liv i sidan om. Det är världens bästa yrke om du frågar mig, men jag tror inte det passar alla, men det måste kunna passa fler än vad sökande som är just nu, för att jag vet inte vad det är med de här 90-talisterna, det blir inte riktigt heller, utan det är nästan inne på 2000. Ja. De 2000-talarna som inte ser glamouren i kökerna, eller jag tror också att det är alla typ av yrken som snickare eller rörmokare och sådär. Vem ska göra de här jobben i framtiden? Det är ju fantastiska jobb liksom.
Ja, men sen så pratar man ju mycket om att de som kommer ut i yrkeslivet nu och även 90-talisterna pratar man om att man vill inte jobba sig upp, utan man vill bli chef direkt. Och du är ju ett väldigt bra bevis på att man måste jobba sig upp, eller man måste inte, men för att bli en duktig kock och få mycket erfarenheter. Det är ju bra att ha varit på golvet och ha förståelse för sin personal.
100%.
Ja.
Därför kanske jag är så ödmjuk som jag är med min personal också, för jag vet var jag kommer ifrån. Jag har ju hankat mig fram liksom hela mitt liv. Sen är det ju så att det finns ju tre olika typer av kockar. Det är första kategorin, det är mamma, det är alltså vem som helst som älskar att laga mat, som kan laga mat eller som lagar mat för att man måste äta. kategori två, ja, men då är man anställd på restaurang. Och då är det ju inte så mycket plats för egna initiativ, utan du är en kugge i hjulet. Och ska lyssna på en person som jag eller mina närmaste som hittar på menyerna. Det är en kugge i hjulet. Det är liksom, det behövs inga egna initiativ. Det är mottagits naturligtvis. Och i alla fall hos oss så får alla hjälpa till och lägga in förslag och så vidare. Vad vi ska servera. Men att driva restaurang och få ut mat till 350 personer på en kväll. Då finns det inte tid för missar och frågetecken. Utan allting ska liksom bara strömma ut. Sen kategori tre. Ja, men då är man ju köksmästare, någon som bestämmer, någon som sätter upp egen meny eller driver en egen restaurang och så vidare. Och vad är en bra kock? Jag äter mina godaste middagar hemma hos mamma och hemma hos farmor. Farmor var fantastisk kock och mamma är en fantastisk kock. Min syster är en fantastisk kock. Och de är liksom inte utbildade.
Nej, och det är så spännande att du säger farmor, mamma och syster. Alla tre kvinnor. Mm. Men det är du som syns som en kock.
Ja,
som
det är helt sjukt.
De främsta kockarna är ju män. Men i hemmen så är det ju oftast kvinnor som tar ansvaret.
Är det fortfarande?
Ja, inte hemma hos dig kanske, men hemma hos mig är det.
Är det det?
Om jag inte vill äta tacos eller korvstrågan.
Tror du generellt att det är kvinnorna som lagar mat hemma fortfarande till familjerna?
Ja, det tror jag.
Tror du det?
Jag tittar i min bekantskapskrets och sådär så tror jag. Jag tror det är ju mycket mer jämställt. Men just i köket så tror jag att det är kvinnorna som bossar mer.
Men så här är det. Det sköna är med rollkök till exempel nu. Nu är det mer tjejer i köket än vad det är killar.
Mm.
Och det som händer då, det är att det blir, förlåt det säger, man ska inte könsfördela, men det blir väldigt harmoniskt. Det är så jäkla härligt. Roffes är bättre än någonsin.
Mm.
Men det leds av en man, Magnus Johansson. Men jag tror att det får man inte säga heller, men jag tror att ta plats hela vägen. Nu är ni på väg. Mm. Nu är det verkligen dags för jämställdhetens våg och måste ta plats. Vi killar, vi är duktiga på att bluffa oss fram.
Mm.
Så är det.
Och du sa ju det att många kanske får uppfattningen om dig som den så här buffliga killen. Du både syns och hörs mycket och är stor och liksom har en framtoning som märks. Var kommer det ifrån?
Ja, så här är det. Jag har ju varit med i många program nu. Jag började på förkväll. Och då var jag ju en kock som lagade god mat och tog plats. Jag är ganska social och flamsig. Nej, men lite så. Jag vet inte varför jag tar plats. Pappa är en entertainer. Mm. Har alltid varit. Jag kanske har fått det från honom. Mamma är inte det. Hon är ordning och reda och man ska inte säga någonting om man inte menar det. Jag ska inte säga att jag inte menar det, men att man hörs och syns.
Mm.
Och pappa, han kan prata med vem som helst hela tiden. Om allt från himmel och jord. Och han är Dubo, där jag kommer från, mesta granne, går han runt och lever över det.
Mm.
Men sen har jag hamnat i tävlingskategorin, eftersom det oftast är kockar. Och kockarnas kamp var väl egentligen mitt genombrott, sådär på tv.
Ja. Där du kom två.
Där jag kom två.
Hur känns det, när man alltid vill vinna?
Nej, men alltså, det finns ingen mer finare människor att förlora mot, människa än förlora mot en yrkesmannen nummer ett, Håkan Törnström. Han är grym.
Mm. Men fortfarande så svarade du inte på hur det kändes.
Nej, men det var ju tungt. Det var ju en situation där nere som var som jag fortfarande
bearbetar.
Och det var en styckning med en gris som Melker stod och tittade på vem det var som stycka. Och för att inte göra det för tekniskt så gjorde jag en grej som man inte egentligen behöver göra.
Ja.
Men sen så frågade jag Melker, nu gjorde jag det där. Och det tog längre tid. Kommer det bestraffa mig? Och mycket riktigt så tyckte han att det var jättekul, eftersom han drev grill att sätta dit mig. Och det är någonting. Och då var jag ju så arg, så att jag tog ju producenten. Och alltså, när jag blir arg, då blir jag ju alltså, så furious. Så då tog jag möte med henne och sa att vi måste göra om allt. Jag ställer inte upp, jag är inte med en sekund med på kameran. Sen hoppar upp någon liten person här på min högra sida, högra axel, och bara, du, vill du göra tv någon gång igen så håller du käften. Ja, och så går vi vidare liksom. Ja,
hur är din, Melker Andersson kan vi ju berätta då att det är honom vi pratar om. Hur är er relation idag?
Ja, men våra relation är jättebra. Jag dyrkar verkligen Melker. Han är sån grym man som har ett, alltså sånt, folk tycker att jag har en brinnande glöd och att jag är outtröttlig, men den mannen, han är en elitidrottsman inom restaurangvärlden. Mattias Dahlgren, gick jag så, jag beundrar dem jättemycket. Melker som affärsmannen, alltså så duktig. Och Mattias som en av de främsta matlagarna vi har någonsin haft i det här landet. Han är fantastisk.
Hur stor är affärsmannen inom dig?
Ja, men jag gillar att driva på. Och det handlar kanske, ja, i någonstans så handlar det väl visst absolut om att få en bättre ekonomi. Det är det väl absolut. Men hur långt kan man gå? Det är en fråga som jag vill ställa mig. Och sen hungern att men göra det bästa inom varje kategori jag lägger mig an liksom. Det är jag vet inte vad det är som driver mig egentligen, för att jag menar, okej, min farmors, på min farmors sida eller på pappas sida då, så de var ju, de byggde upp Gnesta, alltså pappa och mamma, farmor kommer från Gnesta, och de har ju byggt järnvägsstationer och bedrev hela handeln där nere, och den här entreprenörsådran säger alla att jag har fått därifrån, för att den generationen, mina föräldrar, de har ju inte haft det liksom. De har ju varit knegare liksom.
Ja, för du visste ju tidigt att du ville bli kock, men visste du också tidigt att du ville driva eget?
Ja, men det var ju målet hela tiden, helt klart. För att, som sagt, jag har ju mina auktoritetsproblem.
Ja. Du vill inte ta order från någon annan, du vill gärna vara chef.
Jag vill gärna vara chef, ja. Men jag, är jag i ledet så vill jag ju vara bäst i ledet. Så är det ju. Men inte för att jag går över lik, men ja, jag vill gärna vara bäst.
Och idag driver du ju två framgångsrika krogar. Du har vunnit massa fina utmärkelser. Du syns på tv, du är en av landets främsta kockar. Och nu så vet jag ju också att du lanserar en hamburgerkedja.
Yes!
Ja.
Det ska bli superspännande. Vi kan ju ta hela McDonald's-grejen också kanske.
Ja, jag hade tänkt komma till den. Men om du vill köra den innan.
Jag var ju den personen, det började egentligen så här. Vi skulle öppna en krog till jag och Claes. Och det är AG som ligger på stans smutsigaste bakgata, Kronobergsgatan 37, på andra våningen.
Vilket jag tror är skitbra.
Ja, Hallbergs gamla guld- och silverfabrik.
Ja, men det känns lite så här New York, att den ligger där.
Ja, det är rough. Och det var ju en swingersklubb på våning ett när, fast de stängde igen ganska fort.
Tänk vilket klientel ni hade haft om ni hade slagit er ihop där.
Och så var en porraffär till höger liksom. Så,
så matintresserade swingers.
Ja, det hade ju varit. Men nu är det en annan verksamhet där. Men i alla fall, och vi skulle öppna det där stället. Min passion för nötkött som jag bara alltid haft. Och ju äldre kock jag blir, ju mer ointresserad är jag av kreationer. Jag är mer intresserad av goda produkter. Som man äter i Italien. Äter man pasta, då äter man en pasta med salvia, citron och smör. Liksom. Lite skön chark innan. Och sen äter man en fiskrätt. Då äter man en
inte god, krångla till det.
God fiskrätt med citron och olivolja, och så äter man en kött, och äter man en köttbit med kanske citron och olivolja, och sen någon, kanske något sött efter. Väldigt enkelt, men att råvaran i fokus.
Kommer det här från att det där sega köttet som du tuggade när du var liten, att du ville
kanske, men rent privat har jag alltid liksom den bästa entrecote-upplevelsen, den har jag letat efter jämt. Jag har gått och köpt nötkött i på alla resor jag gjort och så. Jag ville förmedla det här, och inte att det var kommit en kötttrend. För jag gillar inte trender. Mm. Varför måste allting vara trender? Varför måste allting vara nytt? Kan man inte bara laga god mat och vara nöjd med det liksom? Stockholm är ju så himla trendkänsligt, så det är helt löjligt. Allting ska vara nytt, 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 nytt. Ja, men hur som helst, så öppnar vi AG där. Och vi behövde någonting som, det är ganska stort ställe, någonting som drar. Och då var jag ju väldigt intresserad av hamburgare också, var jag alltid intresserad av hamburgare. Och då hade många finkockar kommit ut ifrån New York och börjat gjort så här sköna hamburgerkreationer. Och jag tänkte så här, hamburgare. Ja, fick jag övertala Claes lite grann att vi skulle ha hamburgare och nörda ner oss i det och göra Sveriges bästa burgare.
Och så hade ni KB-biff också. Ni var det enda stället som hade det, va?
Ja, men det var mycket senare.
Okej. Okay.
Men om vi pratar burgare så var jag väl... Jag är pionjären när det kommer till gourmet-burgare. Mm. Att någon som nördar ner sig för att göra den bästa burgaren.
Mm.
Och det hörde McDonald's ganska snabbt av sig efter vi hade öppnat. Att jag, om jag kunde komma på och sitta i någon jury som hette... Man hade en kampanj som hette My Burger.
Mm.
Och sen så mynnade det ut i en förfrågan om att... och jag var ju också så här, ja, men det vore kul att göra en burgare, men ska vi göra någonting stort, någonting liksom annars så varken för dem eller jag, att man ser att jag är med och förändrar McDonald's in i framtiden. Och då skulle jag väl nog påstå att jag var drivande i att vi skulle göra ett tv-program och att jag åker till en stad och så har jag redan analyserat vad skulle New York kunna smaka som. Och så gör man ett tv-program kring det, och när det släpps så kommer den början ut.
Mm.
Och det vart ju, det är ju den mest säljande kampanjen sedan McDonald's startade första året. Liksom. Det vart ju helt otroligt stort och många som älskade hamburgerprogrammet och så vidare. Idag är det väldigt många... som många bra kedjor här i Stockholm. Det är så många. Och det känns ju, ska man öppna någonting eget kanske man är femte på bollen. Liksom, men...
Ja, det är väldigt många hamburgerhak.
Ja, det är väldigt många. Har du någon favorit?
Alltså jag var ju på lunchen här nu på det här som ligger nere vid PK-huset. Kan ni ta...
Vigårda?
Nej, inte Vigårda, som ligger på det här lilla torget.
Ah, Burger and Barrels.
Ja, något sånt där. Mm. Den var jättebra.
Ja, ja, men alla är superduktiga och alla, ja, det är jättekul. Mm. Jag tror att, återigen, hamburgertrenden är här för att stanna. Men tillbaka till McDonald's. McDonald's är, och det här får inte jag betalt längre för att säga. Jag är off contract nu.
Sen årsskiftet.
Mm. Jag har lärt mig så mycket. De är så duktiga, de är så proffsiga. Och det är så många urban legends om det där företaget som inte stämmer. Jag har kollat igenom kött, bröd, allting. Sen är det ju så att de serverar 400 000 svenskar varje dag.
Mm.
Och då kan du inte jobba bara med majonnäs som är slagen på råa ägg och... salt och peppar. För det är för dålig hållbarhet och för osäkert för så många i distributionen för ett så stort företag. Bara när jag skulle göra min signature burger så är det ju svarta Sara i. Skulle vi göra en 3-veckors kampanj med den? Vet du hur mycket ost som går åt för en 3-veckors kampanj av en burgare på McDonald's?
Nej, ingen aning.
20 ton. Då förstår du liksom hur stort det är.
I Sverige.
Så det är klart att de här E-ämnena som kanske finns i såserna, det är som är helt hållet godkända av Livsmedelsverket, är för att det ska vara säkert för oss att äta.
Mm.
Och det pratar de väldigt mycket om.
Ja, och om vi går över till din kedja nu då, som kommer heta Djureskog.
Den kommer heta Djureskogs.
Djureskogs.
Och det är jävligt skrytigt att säga
att ödmjukt,
det är ödmjukt att säga en kedja. Men vi är en grupp, om bland annat min bror som kommer vara operativ chef för det här. Och två goda vänner. Och sen så är det en konstellation som har lång erfarenhet av fast food kedjor.
Det kommer vara en fast food kedja så.
Det kommer det vara.
Mm.
Men vi har ett banbrytande sätt att jobba. I alla fall för Sverige. Vi kommer jobba med renrasig... Inte renrasig, utan vi kommer jobba med SRB, Svensk Rödbrokig Boskap, SLB, Svensk Låglandsboskap, alltså våra mjölkkossor. Mm-hmm. Vi pratar ju om hållbarhet och det finns ju inget finare än att ta hand om det vi har mest av i Sverige. Och det är mjölkkossor. Vi dricker väldigt mycket mjölk, vi gillar ost, vi gillar våran yoghurt, vi gillar våran filmjölk och alla andra mjölkprodukter som behövs. Så behöver vi våra mjölkkossor i det här landet och det finns väl inget finare att äta upp dem. Det är återvinning, det är hållbarhet. Många vegetarianer där ute som inte kan leva utan de här mjölkprodukterna heller. Så det känns väldigt hållbart att säga att vi ska jobba med färska mjölkrasdjur från Sverige. Mm. Och vi kommer ha egenbakat ekobröd. Mm. Vi kommer ha väldigt många grönsaksalternativ. För jag till exempel, jag är ingen superpomfritt person. Utan jag gillar att ha sköna gröna saker vid sidan om jag ska ha någonting vid sidan om min hamburgare. Vi kommer ha enkla desserter som man kommer känna igen sig, som också är naturliga. För naturlighet är någonting som är viktigt för mig. Vi kommer ha en eller två vegetariska burgare att öppna upp med.
Mm. Bra, säger jag då.
Ja.
För att det är ganska många som är vegetarianer som inte känner att det finns ett bra alternativ på de befintliga hamburgerkedjorna.
Sen kommer vi jobba med mina favoritmärken när det kommer till Tabasco till exempel. Älskar Arvid Nordqvist kaffe som är svenskt. Kanske inte svenska bönor, men ett svenskt företag. Kommer jobba naturligtvis med Arla som har stöttat mig och hela svensk gastronomi i många decennium. Det känns som ett helgjutet koncept. Och vi ska börja i Stockholm, komma femte på bollen. Men vi vill också ut i landet såklart. Så vi har lokaliserat många städer där vi vill positionera oss både i städerna och runt längs E4 och E20.
Mm. Vad spännande, vilket jätteprojekt.
Ja, det här är ett jätteprojekt och jag är toknervös.
Mm, jag förstår det.
För jag jobbar ju också såklart in i handeln. Jag har ju mina såser Johan Jureskog Selection som bara går bättre och bättre för varje år. Hoppas att jag kommer upp i Erik Lallerstedts volymer snart. Jag jobbar med gräskött från Spanien i mitt eget namn. För där måste man också, om vi ska prata kött, så är det olika typer av nötkött som man måste lära sig. Det finns ju djur som mjölkrasdjur som är uppfödda för att första hand ge oss god mjölk och mejeriprodukter.
Mm.
Och sen så när de har levt så äter man upp dem. Sen finns det djur som är uppfödda för att bara bli mat, alltså köttrasdjur. De tycker jag man kan generellt dela upp i två olika led. Och det är gräsuppfödda och kolhydratsuppfödda djur. Så USA till exempel, världens största land för nötköttsproduktion, där ger de dem generellt kolhydrater i form av majs och olika sädesslag för att de ska växa snabbt, slaktas unga, och när djur inte har rört på sig eller levt så länge så blir det jättemört och saftigt.
Usch, jag tycker det låter hemskt när du pratar om det.
Men jag kan inte säga annat. Jag älskar USA. Jag älskar det landet. Men när det kommer till nötkött så är det onaturligt att man kanske föder upp grödor och använder jordens resurser för att ge till djuren för att de ska växa snabbare. Det låter hemskt.
Ja, man ska döda dem för att vi människor ska äta dem sen.
Ja, absolut. Det låter hemskt, absolut. Men
nej, men just när du pratar om hur ni kommer jobba med mjölkkor. Ja. Och att jobba med de här som kommer ta tillvaras på andra sätt än att bara liksom födas upp för att...
Jag håller med dig, jag håller fullständigt med dig.
Sen är jag för dåligt insatt, så jag är ute på halis här.
Ja, men sen har vi gräskött.
Mina gravidhormoner som talar.
Sen har vi gräsköttsuppfödda djur och... Ja. Det är våra gräsklippare och det behövs ju, de naturliga gräsklipparna, det behövs i hela vårt land. Sen är inte vi ett optimalt land för att föda upp köttrasdjur. Det blir vinter här. Djuren måste gå in i ladan. Jag hyllar Skottland. Skottland är för mig... Har du varit i Skottland?
Mm, Edinburgh.
Ja, jag älskar Skottland. Jag älskar skottar. Jag älskar Braveheart.
Ja.
men det är grönt gräs året runt och det är optimalt för att föda upp köttrosdjur i gräs som äter gräs. Och det man ska förstå då med naturbeten när du köper det här i handeln, att om du jämför det med en USA som har stått stilla och käkat kolhydrater och levt hälften så långt liv mot ett djur som har gått och betat ifrån hage till hage, fått fiber i musklerna, blir magrare, blir lite mer tuggmotstånd. Det är klart att det blir... Det blir inte lika mört, liksom. Men det
nu är vi och nörda ner oss ordentligt här, hör ni lyssna.
Ja, nej, men det måste kännas bättre. Och jag vet inte, nu är jag som vanligt snör in på saker och ting. Men ja, shoot, du är journalisten.
Jag lät dig hålla det där ett tag. Ja. Nej, det som jag tänker på, det är ju fantastiskt och vilken satsning. Ni planerar att öppna här under våren.
Under våren kommer vi öppna. Mm.
Samtidigt som du också ska bli pappa.
Mm.
Så det är ju två jätteprojekt.
Ja, samtidigt som att jag måste jobba med allting annat.
Ja, du håller ju allt annat rullande. Ja. Men två nya jätteprojekt. Hur tänkte du när du körde...
Ja, du menar Kockakademin och...
Nej, jag tänkte restaurangen och att bli pappa.
Ja, två jätte... Ja, du menar att mitt barn är ett projekt? Ja. Nej, det är ett kärleksprojekt.
Ja, det är ett kärleksprojekt. Men det är ändå tid och energi och känslomässigt krävande. Hur välplanerad var du att köra ihop de här två så nära?
Nej, men alltså, nu har jag ju fått på mig hatten, vare sig jag vill eller inte. Jag har jobbat finkrogar, stjärnkrogar, men nu är jag ju hamburgerkungen liksom.
Ja.
Och ska jag göra det här, ska jag förändra någonting på riktigt, så är det nu. Och... jag kommer aldrig glömma, jag var nere hos min goda vän Joel Voreus, som är matfotograf nere i Värtan och spelade in Kockakademin. Och jag ringer min fru och säger att jag måste skriva på det här imorgon. Vi måste bilda, liksom, vi måste bestämma oss om vi ska liksom göra det här i vår eller inte. Och det är nu.
Och när var det du ringde till henne och sa det?
Ja, det är när jag spelade in Kockakademin i höstas.
Ja.
Och naturligtvis så får jag ju inte... Ja, det här har ju varit... Det här är ju superhemligt liksom. Mm.
Ja, jag tycker det är spännande, för det är ingen som vet om det när vi sitter och pratar om
nej,
det.
Nej. Då säger Paulina att Johan, det där ska du göra. Jag stöttar dig 100% på det. Bebisen kommer... Jag kommer ta hand om den och hon eller han kommer vilja känna din närhet. Men mentalt så kommer inte den vara med första året i alla fall. Även så. Men jag kommer vara världens bästa pappa. Jag kommer vara så närvarande. Så jag lägger upp min tid lite som jag vill. Och,
det är en fördel att vara sin egen.
Ja, men det är nackdelen också att vara sin egen. För att det här som alla pappaledig och att jämställdhet. Ja, vi har ju världens mest jämställda förhållande. Jag och min fru Paulina. Men... när man driver eget och man driver restaurang som du också har jobbat i, så är det väldigt skört hela tiden. Och man måste vara med och kladda hela tiden. Men bara för att man är med och kladdar hela tiden gör ju inte det att en eftermiddag eller en förmiddag eller en kväll så man kan bara försvinna iväg och få vara med sin lilla gullegris och sin fru framförallt. Det kommer inte vara något problem.
Nej. Och du sa här innan vi slog på mikrofonen att det känns jätteläskigt att bli pappa.
Ja, men läskigt. Ja, det är kanske det är läskigt. Men...
jag förstår det helt så fall. Phil.
Ja, för att jag är ju... Jag trodde nog att jag aldrig skulle få uppleva att bli pappa. För att jag har jobbat så hårt. Jag har... det är svårt att beskriva, men jag har jobbat så hårt. Jag har haft jättesvårt att få ihop en relation och hitta en kvinna som tycker att det är kul att vara med mig mer än ett år eller några år. Liksom, för att jag har väldigt mycket fokuserat i mina tidigare år på jobb.
Du brukar prata om jobbet som älskarinna.
Ja, men verkligen. Och det har varit jättesvårt. Men så trillar hon ner från himlen, Paulina. Och... jag älskar henne resten av mitt liv. Så kommer det alltid vara.
Och ni gifte er förra sommaren?
Förra sommaren så slog vi klackarna i taket och gifte oss. Och hon fick sitt prinsessbröllop.
Ja,
mm. Ja, hon fick, jag fick min prinsbröllop också, ska jag inte säga. Men hon har drömt om det här stora, fina bröllopet. Och det fick hon.
Ja, det var ju väldigt tjusigt. Allt var ju väldigt grandiost. Mm. Allt från hennes brudklänning och slöja till bröllopstårtan som en av dina vänner gjorde, va?
Ja, Mattias, en av mina bästa vänner som har också öppnat... det här fantastiska Mr. Cake tillsammans med Roy Fares.
Ja, ja.
Tössebageriet, han är en av mina bästa vänner. Han är helt fantastisk. Jag tror han höll på 6 månader att fila på den där tårtan. Alltså.
Ja.
Det var helt magiskt vad alla ställde upp. Det
var... den var otroligt fin. Och ja. Jag har ju bara sett den på Instagram, på din Instagram. Och sen drog ni iväg på bröllopsresa till Australien.
Och vi började i Australien och sen så åkte vi fel håll egentligen. Jag vet inte vilket håll som är bäst, men sen så åkte vi över till Franska Polynesien.
Mm.
Och där Paulina är ju lite yngre än vad jag är, eller inte så lite heller. Hon är 14 år yngre än mig.
Tror du att hon är 14 år?
Ja, hon är 14. Nej. Men hon är jägare. Hon åker skidor som en gud. Har stora skepparexamen. Hon är en avancerad dykare. Hon är så jäkla cool. Mm. Jag är så stolt över henne så det är helt galet. Så hon tvingade ju mig, för att jag har haft jättehajskräck. Jag har liksom inte vågat doppa lilltån i Östersjön för att jag är...
Det kan komma en liten haj.
Ja, det kan komma en liten haj och äta upp mig. Men så hon tvingade mig att ta dykarexamen, vad heter det? Dykarlegitimation, vad heter det?
Dykarcert.
Dykarcert, ja.
Mm.
I Frankrike 2016, ja, för att vi skulle dyka eftersom det var väldigt bra dykvatten där borta. Och idag älskar det. Alltså jag älskar det så mycket.
Mm.
Det är så häftigt att dyka.
Och vad var det som gjorde då att det blev hon längre tid än ett år? Att hon står ut med dig?
Ja, hon står ut med mig. Ja, det får du ju fråga henne. Men jag tror att vi har en härlig respekt för varandra och att hon har världens största tålamod. För att jag är... jag tror hon gillar fart och fläkt. Och jag tror att hon gillar... Jag tror hon äntligen ser en person som är yngre än sig själv.
Mentalt.
Men det händer saker runt hela tiden. Det är, vi flänger och vi är med på grejer och vi träffar vänner. Och ja, det är aldrig en lugn stund och jag tror hon älskar det. Samt att hon älskar god mat och hon gillar goda viner och hon gillar familj. Och jag älskar familj. Familj är det viktigaste för mig.
Mm.
Och inte bara familj, utan mina bästa vänner, det är, de skulle kunna göra vad som helst för.
Var det självklart för dig att du ville försöka bilda egen familj med henne när ni träffades? Eller har du varit lite sådär att nej, men barn kanske inte är någonting för mig eftersom att jag har jobbet som en bebis?
Nej, men barn har varit... barn är det största, tror jag, man kan göra i livet. Nu har inte jag fått barn än, men du vet ju.
Du tänker tror jag.
Och jag tycker att det är... När man har ansvar för en annan person så måste man göra det rätt. Jag vill inte vara tillsammans med någon och skilja mig och hålla på... Nej, jag vill vara tillsammans med Paulina tills jag går bort. Både hon och jag kommer från kärnfamiljer. Så mamma och pappa är tillsammans idag och jag har min lillebror och min lillesyster som för övrigt är med i Sveriges mästerkock.
De är kockar också?
Nej, hon jobbar med något annat, men hon har den största passionen i livet som jag någonsin har sett matmässigt. Alltså, hon är helt galet. Men det handlar om att man vill ha det med någon man vill ha det med.
Mm.
Det vill jag ju, såklart. Det finns ingen bättre mamma, tror jag, än Paulina.
Mm.
För
ni,
mig.
Mm. Vet ni vad det blir?
Ja, Paulina var väldigt säker på att vi skulle ta reda på det. Men sen så pratade vi lite om det. Och sen var hon inte så självklart. Så vi har faktiskt inte tagit reda på det. Utan det kommer bli som en överraskning. Hur gjorde du i det första?
Nej, det är mitt andra.
Ja,
vi tog reda på det, för jag är journalist.
Men hur gjorde du med första?
Tog reda på det.
Ah, okay.
Sen var det lite, även om vi inte hade velat veta, så han satt typ på kameran, om du förstår vad jag
menar. Okay, okay.
Så man såg rätt tydligt.
Man kunde se det så. För att, ja. För att både Paulina och jag...
Vi skrattade med barnmorskan i rummet för att det var så här, oj, han var inte blyg.
Okej, okay, så det var en kille den första?
Ja. Ja, och då ser man ju lite enklare än om en tjej.
För grejen var den, när vi skulle se det där och vi hade chansen då, då tyckte att jag, för då såg vi profil, och då tyckte jag att jag såg liksom en livmoder eller ett kvinnligt könsorgan,
ja.
Från liksom i beskärning. Och jag var helt säker, okej, jag ska inte säga någonting, Och sen så när vi kom ut därifrån så säger Paulina, jag vet vad det är. Och jag bara, jag med. När vi ska ha en liten tjej, så jag, nej. Vi ska ha en kille. Så vi har ingen aning. Vi har ingen susning.
Det här, gud, vad spännande.
Ja, det ska bli spännande. Och,
är det i april?
Ja, slutet på april ska vi få barn.
Ja.
25 april.
Ja. Och ni bor idag i en lägenhet i centrala Stockholm?
Ja, vi bor uppe på... Jag trodde jag aldrig skulle hamna på Östermalm, men nu var det så. Paulina ville hemskt gärna bo nära sin mamma och pappa och sin syster som bor där uppe.
Mm.
Så vi bor på Nybrogatan som är fantastiskt. Jag verkligen gillar det. Och det är lagom gånger av stånd, för jag går jämt. Jag tycker inte så mycket om att åka tunnelbana. Jag vet inte, från min tid i Paris kanske. Så jag går, och det tar en halvtimme till AG ungefär.
Mm.
Och hälften då till Rålkök. Så det passar mig perfekt.
Mm. Och du är stadsmänniskan. Du vill bo i innerstan.
Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig att göra hela livet framöver. Men vi får väl se när vi har fått barn, och det kanske blir något annat. Det får vi se, men som det är. Men sen har vi ju byggt förra år så byggde vi ett landställe från scratch. Och jag kommer aldrig någonsin bygga ett hus från scratch igen. Aldrig någonsin.
Det var påfrestande.
Det var ruskigt påfrestande. Och man tror ju så här, för det var typ ritat och klart. Och då tänker man så här, det är ju bara att trycka på knappen så. Men helvete vad det är. Val och möten och följa upp. Och när någonting ligger på en ö så tar det väldigt mycket tid. Jag är superorganiserad. Vi har flyttat in där i juli och så, men det är fortfarande inte helt klart. Och nu är det nu kan man inte göra så mycket eftersom det ligger på nö, utan det sätts igång igen här, och jag har sagt så här, 15 april måste det vara klart, då måste det vara klart. Men sen blir det väl aldrig riktigt klart, det är lite markarbeten och sånt som måste göras också.
Är det Stockholms skärgård?
Ja,
det är det. Och du berättade ju så här att du var på din första utlandssemester när du var typ 14-15, Mallorca, och att ni inte hade det så fett hemma. Nu läser jag ju mellan raderna att ni har landställen, ni bor på Östermalm, jag vet att du har en ganska gedigen klocksamling. Läste jag någonstans också.
Den fick jag från när jag jobbade i Paris faktiskt, när jag gick och på de här timmarna. Man jobbar ju varje dag, och så fick man ledigt mitt på dagen, och då var det mitt i de här klockdistrikterna. Så gick jag och drömde mig bort där och köpte mina första klockor. Och sen så har det bara, det är världens dyraste hobby.
Ja, det kan jag tänka mig. Hur viktigt är pengar för dig?
Pengar är, ja, men någonstans när man kommer från ingenting. Men någonstans, bara för att dra en parallell, det blir ju en statusgrej, liksom, absolut, att man ska visa att man kan. Och det är så fult i Sverige att visa yttre att man har det gott ställt. Och jag tror inte att jag är svensk någonstans, för jag vill vara banbrytande där också. Varför ska det vara fult att tjäna pengar? Jag ger ju också mycket tillbaka till alla andra. Sen så driver inte jag i pengar. Det gör inte jag, utan jag får kämpa. Men jag tror att jag har fått tjäna ihop mina pengar pö om pö. Vilket är nog ganska, ganska bra. Istället för att... Jag vet inte. Det måste vara ganska jobbigt att sätta igång en app som blir superpopulär. Och helt plötsligt är man miljardär. Liksom.
Eller de här Minecraft-killarna.
Ja, de är...
Notch och gänget.
Ja, men de är fantastiska. De är och äter ofta. Att man helt plötsligt från ingenstans får jättemycket pengar, då tror jag att det kan bli problem. Men det är en strävan också, liksom. Men om vi tar parallell med en av våra diskare från Rålkök, som vi hjälpte igång så han fick sin egen organisation för öppningen av AG. så hjälpte vi igång honom, jag och min kompanjon, så att han fick sitt eget företag för att föda oss med diskare bland annat. Och sen så han, har det mynnat ut. Men det första han gjorde, det var att köpa en Q7. En Audi alltså.
Ja, jag äger ingen bil.
Men någonstans så är det ju det... Har man inte haft någonting och så får du möjligheten att kunna köpa någonting lite häftigt, någonting lite ditåt. Ja, det, om det ska vara fel, vad är rätt då? Liksom? Jag vet inte. Det är en sporre för mig, absolut. Mm. Men sen så tror inte jag att det är bara pengar och ekonomi som driver en framåt, utan det som jag har berättat, liksom att med den här hamburgerkedjan också, att jag vill göra någonting som jag tror på. Mm. Och göra det stort. Göra någonting för Sverige. Göra någonting för alla svenskar. Liksom.
Mm. Och kändisskap?
Ja, det var ju någonting som absolut inte var
när det kom på köpet,
planerat.
Liksom.
Och det jag pratade häromdagen, så här, jag vet inte, vi satt i köket och så, ja men du som är kändis. Jag bara, ja men jag är väl ingen kändis. Ja men jag är väl inte, Brad Pitt är känd. Ja men han är känd. Jag vet inte, jag tänker inte så mycket. Jag kommer inte ändra mig på mig speciellt mycket. Jag hoppas inte jag har ändrat på mig.
Du har ju också gett dig många möjligheter. Du hade ju aldrig fått McDonald's till exempel, som har varit något av det största du gjort, säger du.
Ja, ja absolut.
Om McDonald's. Om det inte hade varit ett namn liksom.
Nej, men ja, det är väl en möjlighet i livet att man är igenkänd kanske. Och jag ser ingen nackdel än så länge. Men det är klart, man märker ju liksom när man jobbar att det är många som kräver att de vill ha den här Johan som de har sett åka i USA som är helt galen och bara garva och ta en liten drink på jobbet. Liksom. Mm. Det är väl några gånger man tänker så här... Bara folk förstår att jag kan inte vara 150% igång hela tiden. För då blir man ju helt förstörd inombords. Liksom. Och jag har känt på det i höst att jag måste lägga om mitt liv lite inför barnet här. Ta på mig mindre. Inte tacka ja till allt. Också... dricka mindre. Mamma, hörde du? Komma in lite mer i rutin. För just nu har det varit 170% här de sista 3 åren. Har det varit. Det har varit helt galet.
Hur gör du för att ladda om batterierna?
Jag tror ett mål som med landet var ju just det. Att vi ska åka ut där. Så nu jobbar jag med långpannor måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
Och för de som aldrig har jobbat i restaurang, betyder det?
Ja, man jobbar från morgon till kväll.
Ja.
Sen 3 år tillbaka slutar jag jobba helg. Men nu har jag även lagt upp det så att jag jobbar till fredag lunch. Eller jag kan ta kanske fredagen också. Så att man leder fredag kväll, lördag, söndag. För att kunna åka till landet. Att kunna ladda mina batterier på landet. Och vara där med Paulina och familjen. Man vågar ju inte säga att man får barn och förrän den kommer ut. Liksom, och att den mår bra och sådär. Mm. Men med min lilla gullegrisen. Som jag kallar den, pappas buse.
Ja. Är det en livlig krabat där inne?
Ja, det är en livlig krabat. Och alla säger att det är killar, men jag vet att det är en tjej. Eller killar, en kille. Ja. Det kommer bli en tjej. Mm. Och jag vill gärna ha en tjej.
Ja, du vill det?
Ja.
Varför då?
Därför, Paulinas pappa är en riktig man. Han är en jägare, han är styckare och han...
Oj, det är honom hon har fått sin...
Nej, men han är väldigt mycket sådär kille. När man ser... hans 2 döttrar tittar på sin pappa, då är det så vackert liksom. Pappa liksom.
Pappas flicka.
Man hade inte en chans första åren när det är pappas ord var det som gällde. Mm. Och så ska det vara. Jag tycker det är skitmysigt. Blir en kille, det spelar inte så stor roll. Jag har absolut inga problem med att få en tjej liksom. Gärna bara tjej.
Ja. Mm. Vad häftigt, lycka till med allting.
Tack.
Med bebis, ny restaurang och allt befintligt också. Och också att försöka hitta tid att varva ner emellanåt.
Jag ska försöka hitta det.
Det är det som är utmaningen när man jobbar med det som man brinner för.
Det är ju så det är. Ja. Det vet du också.
Ja, ja, verkligen. Och hitta kärleken och ska bilda familj mitt i allt. Det blir bara full karusell.
Vill man så kan man allt.
Absolut. Och med de orden så avslutar vi. Tack snälla Johan.
Tack. Jättetrevligt att vara.
Ha det bra.
Tack. Hej då. Hej.